Första frågan är, vad är bra respektive dåligt med mångfald? Och varför tror du att det anses som viktigt så ofta?
Nej, men jag tänker att om vi börjar med det här, varför det är viktigt, så tror jag att det kopplas ihop med någon sån här rättighetsfråga, demokrati, det här med individualism, allas lika rätt. Alltså att det är där någonstans det börjar. Och sen så när man ska översätta den frågan till identitetsfrågor, så blir det mångfald. Och då är det bra. Jag tänker att olikheter är väl alltid bra om man kan hantera dem. Men jag tänker att det finns alltid en gräns, bortre gräns, för hur mycket olikheter kanske Sverige tål eller hur mycket man tål. Som jag tänker att man ska vara lite tydlig med. Jag har ju jobbat också med någon organisation som där de sa att de ville spegla Sverige. De ville ha mångfald, de skulle spegla Sverige. Och då frågade de, vilket Sverige de vill spegla? Är det politiska Sverige? Ja, men då ska ni ha 20% som röstar på Sverigedemokraterna. Så jag sa, nej, inte det. Aha, så det finns gränser för vilken typ av olikheter ni inte vill ha. Och det fanns det, såklart.
Såklart.
Ja. Så det är väl egentligen det jag tänker, att ibland föra det där lite jobbiga samtalet, se vad är det för olikheter vi inte, vad är det för mångfald vi inte vill ha.
Och på vilka nivåer av organisationen ska det vara blandat? Jag menar, ska det se ut som, ska det vara liksom village people på både på liksom fabriksgolvet och i ledningsgruppen och i varenda rum, ska varenda grupp vara representativ? Och till vilken nivå?
Mm.
Jag menar, det var som en person som påpekade att det var något event jag marknadsförde på Instagram. Och så i den här debatten så satt det 3 män. Och hon var så här, men var är kvinnorna? Jag bara, ja, vi har ju inte heller några hinduer.
Mm.
Ja, men vad spelar det för roll? Ja, det är 1,3 miljarder människor.
Mm.
Var är de?
Mm.
Så att jag kan tycka att det blir, jag kan tycka att det blir överdrivet och fånigt om vi ska prata om att det alltid ska vara representation av mångfald eller hudfärg eller kön i alla rum.
Mm.
Då blir det ju fånigt till slut.
Mm. Men jag är emot själva fenomenet att med representation. För jag tänker att, alltså, ställer man upp på idén att du eller jag eller vem som helst kan bli representerad, så tycker jag att de har ställt upp på idén, den nazistiska idén.
Mm.
Om att vi är något unikt, och i mitt och ditt fall så är det vår hudfärg som är det som karaktäriserar oss. För någon som har X och Y-kromosom så är det att de är kvinnor. Det är det som karaktäriserar dem. Och därför ska det finnas ett X-antal. För mig återigen, så här, det spelet vill inte jag vara med och samtala om.
Nej, det är ett farligt spel.
För det, då blir den ju, den kan både slå fel i termen att säga, den där sorten vill vi inte ha.
Mm.
Eller för att vi ska vara nöjda, ska vara X antal den här sorten. Men du vet ju själv som har rötter i Iran, till exempel, att jag vet inte om det stämmer längre, men i alla fall när jag läste på universitetet för ganska många år sedan, då var ju typ folk födda i Iran eller med föräldrar födda i Iran var ju den största utlandsfödda gruppen på tandläkarhögskolan.
Mm.
Och det är klart att någon skulle börja gå in så här, men det är
för många iranier.
Ja, det är 12% av befolkningen, nu är det 45, det är för många.
Men Harvard hade ju det problemet.
Mm.
Eller det var ganska nyligen.
Mm.
Där de hade för många asiater.
Just det, jag tror jag läste om.
Ja, så de började höja intagningskraven för asiater.
Mm.
Det är ju extremt diskriminerande. Ja.
Och det är det
såhär, ni är för smarta.
Mm.
What?
Mm.
Såhär, där blev det för mycket mångfald för dem.
Mm. Mm.
Eller fel mångfald.
Ja, och fel representation. Så jag tänker hela den här idén om att människor ska bli representerade.
Mm.
Den är för mig väldigt konstig.
Vänta, representerar du inte alla män från Pakistan med
det? Det är folk som påstår det. Jag tycker däremot kan jag känna såhär, att i vissa lägen då kan du säkert vara en spegling av mig. Men i andra fall kan det vara min fru, Klara Denkert. som kan en spegling av mig.
Yeah.
Som kan företräda mina intressen i ett visst läge. Så att vem som kan, om representation är att företräda, så är det ju olika personer som kommer kunna företräda mina intressen i olika kontexter och sammanhang.
Men det är också det resonemanget som skapar begrepp som Onkel Tom eller Husplatte.
Ja.
För att du beter dig inte som den grupp som jag tycker att du ska representera. Mm. Jag menar som,
du har inte halalbeteende.
Precis. Och jag menar, det är ju extremt rasistiskt, det begreppet. Eller båda de begreppen är ju extremt rasistiska. Som Hanif Bali ofta får kastat på sig också, att han är husblatte åt Moderaterna.
Mm.
För en svart skalle kan ju inte vara moderat. Men vad är det för världssyn?
Mm.
Det är helt bizarrt.
Mm.
Vad betyder det egentligen? Vad är det personen? Vad finns det för data i det påståendet? Betyder det att alla invandrare som kommer till Sverige av någon slags lojalitet ska rösta på vänstern för att vänstern är snälla mot invandrare? Alltså, jag blir ju mörkrädd för hela det resonemanget.
Mm. Jag tänker på det på samma
sätt. Det betyder också att svenskar får välja medan invandrare inte får välja.
Mm.
Det är ju helt sjukt.
Det finns en roll. Ja, men ja. Det är lite ibland kanske att hela nära med identitetspolitiken och representation. Det är att ställa upp på idén att det finns en plats vid matbordet åt mig.
Yeah.
Medan hade jag hetat Jonas Svensson,
yeah,
finns det 15 platser. Och jag vill inte bara en, jag kanske vill ha fler om det. Och hela den här representationstanken och den hela den omöjliggör för mig. Tvärtom, den blir helt inlåsande.
Ja, men det är som Omar Makram från sista måltiden, han sa det till mig när vi höll på att skoja en gång, han sa det att det var ju ni som bjöd in oss till det här sociala liksom mångkultursexperimentet. Nu är vi här och vi tycker saker, vänd ner. För du och jag, vi har ju vuxit upp här och sen kanske under en viss period så var det som den här, jag hade den här tacksamhetskepsen på mig, jag skulle vara en duktig invandrare så här. Nu är jag trygg i Sverige, nu säger jag vad jag tycker och tänker. Spännande, va? Nej, du får inte säga en massa saker som du tycker och tänker. Det var ni som bjöd hit mig. Och nu, det här är den besvärliga delen av mångfalden. Vi har röster. Och de behöver inte stämma överens med vad ni tycker eller tilldelat oss för roller. Vi är inte ens överens. Iranier som grupp är inte överens med varandra. Där har du en mindfuck att försöka sova på. Liksom.
Verkligen. Och det är samma grej på när jag brukar beskriva att under min uppväxt i Tensta, så har jag aldrig mött på så mycket rasism som mellan olika folkgrupper.
Absolut.
Och det blir också folk oftast chockade över. Som säger, ha nej. Återigen, han är egentligen, det du har varit inne på, blicken på den andra. Både den som vill vara god och den som är lite ond. Betrakta på samma sätt.
Yeah. Det är antingen eller.
Ja.
Ond eller god. Och det är så fattigt.
Och ha samma liksom tankemodell och tankefigurer. Och det är väl lite det jag tänker, det här med att utmana, att säga mångfalden är besvärlig, men det är nödvändigt. Det vill jag ha ett annat samtal.
Just det. Finns det något boken Jakten på svenskheten saknar?
Massor, tänkte jag säga. Men bara... Jag har ju gjort det man sa, ha upplevs efteråt. Som jag tänkte att hade jag gjort dem, då hade jag nog liksom försökt föra in.
Som vadå?
Alltså nu bara för att jag ska svara på frågan så kommer jag inte på någonting just nu. Men jag vet att jag har tänkt flera gånger.
Om du fick skriva en uppföljare, vad skulle du liksom sikta på då? Vad skulle du göra då?
Ja, men då önskar att jag hade läst Lars Trädgård och Henrik Berggrens bok innan. Apropå där, för jag tycker de ger en förklaring.
Är svensken människa?
Exakt. Nej, men just det där med statsindividualism. Hela typ det fenomenet missade jag lite. Jag försökte skriva något om det med hur socken upp det, när det var jordskiftesreformen. När man, från att det var små jordplättar till att man slog ihop till stora. Hur det gjorde folk mindre beroende av varandra. För att man inte behövde gå över någons åker eller låna grejer varandra. Att, hur det påverkade typ idén. Och sen vädret. Jag önskar att jag hade skrivit mer om kopplingar till men varför folk i Sverige kommer våra idéer och föreställningar om svenskheten när de hänger ihop med hur vädret är. Att det är mörkt, kallt och då vill man inte gå ut. Och då blir det inte så mycket social kontakt.
Det är spännande, kopplat till det där, vi pratade här om dagen, jag och det var någon annan iranier.
Såklart.
Så vi umgås bara tillsammans. Mm. Det finns en persisk sammansvärjning. Mm. Vi är ju som judarna. Mm. Ja, vi kommer att ta över. Men när vi pratade om att när någon kommer oannonserat och knackar på hemma hos en svensk. Mm. Vad kallas det? Att man får...
Gäster.
Nej, att man får främmat.
Främlingar.
Man får främmat. Mm. Okej. Okay. Mm. Så på svenska så heter det att du får främmat. Mm. Och på persiska, om någon kommer och knackar liksom måndag kväll klockan 10, så får vi mehmon. Mm. Det betyder gäst. Mm. Så bara det, alltså vilket ord vi väljer att använda när någon kommer oannonserat säger ju en del om vilken typ av liksom, kultur det är. Mm. Får du främmat och så blir det den här givaliga reklamen och säger okej, okay, har du kaffe så blir det bra. Liksom. Mm. Medan liksom den persiska kulturen är mer så att du skulle kunna knacka på dina grannar klockan 2 på natten och de skulle ställa till med en festmåltid. Mm. Det kan såklart också gå till överdrift.
Mm. Ja, men verkligen.
Right? Men att det skiljer väldigt mycket på kulturerna och jag tror att värdet spelar väldigt stor roll.
Mm. Det är lite roligt att se. Jag pratade häromdagen med min kompis Gerald som har judisk påbrå. Och han berättade när han för, jag tror 50-60-talet köpte en sommarställe ute på Värmdö någonstans. Och då vet han att när han träffade då samfällighetens ordförande, då sa han något till mig.
Samfällighetens ordförande?
Bara det.
Men du har jobbat inom offentlig sektor väldigt länge, va?
Ja, exakt. Till och med språket har blivit helt byråkratiskt. Men då sa han ungefär så här. Här är vi sådana som inte lånar salt och socker av varandra. Typ.
Det låter nästan hotfullt.
Ja. Alltså apropå det här i sättet att umgås. Där är på 50-60-talet. Och då är det klart att då måste man ju förstå att jag menar, det kommer sådana som du och jag som bara bjuder hem folk hipp som happ utan att man har varit bästa kompisar i 10 år.
Just det.
Att det är klart att det blir folk blir lite förvånade och inte vet riktigt hur de ska agera och vet om någon vill de illa eller om det är någon sätter dem i jordkällor och lurar in dem.
Okej, vi kör nästa fråga. Hur kommer det sig att så många röstar på SD, även invandrare?
Alltså jag tänker att varför skulle invandrare inte kunna rösta på SD? Jag tänker ju tvärtom. Alltså det, många av dem har ju väldigt mycket fördomar om folk som från andra länder och kulturer, religioner. Så att jag tror att och är lite så här halvkonservativ. Jag kan gå bara till de som finns i min omgivning. Så jag tänker i den frågan ligger också någon sån här som att man, bara för att man har utländsk bakgrund, så skulle man inte kunna ha den synen på migration och andra kulturer och religioner.
Jag vet ju många invandrare som röstar på SD som resonerar på så sätt att varför ska vi få skit, vi som sköter oss, när det kommer hit en massa människor som inte beter sig.
Mm.
Alltså de blir så här, men fan, de förstör för oss.
Mm.
Och det där går ju såklart att problematisera också, men resonemangen brukar ofta landa där. Mm. Att det är inget annat parti som tar det här på allvar.
Mm.
Och jag kan väl önska att det fanns fler partier som kanske hade ett starkare visionärt tänk för Sverige för att SD inte skulle behövas, men uppenbarligen så behövs de just nu.
Mm. Jag såg ett inslag i Rapport för några år sedan där de intervjuade invandrargrupper som hade befunnits, som kanske kom hit på 50-60-talet.
Yeah.
Och där kunde man se att de var i väldigt kritiska termer och nu vet jag inte om det stämmer, om de också skönmålade sin tid, som att säga, ja men när jag kom hit till Sverige, då började jag jobba nästa dag, nu kom folk hit och få bidrag.
Mm.
Så jag tror att det finns också
en sån, det var ju en annan typ av invandring också.
Ja, men jag tror att det finns en sån polarisering också. Ja.
Mellan arbetskraftsinvandrare och asylinvandrare.
Ja, ja, och som jag tror att som kanske tilltalas av SDs retorik om att man får, de som kommer nu får bara bidrag och lever på det.
Mm.
Men sen tror jag apropå det att, apropå det vi var inne på när vi talade om jakten på svenskheten och svenskhet, varför det är viktigt. Att SD är väl det partiet, de enda som har erbjudit något alternativ kring det med att nationell identitet skulle vara viktig. Sen håller inte jag med om i deras syn.
Nej.
Och hur de definierar. Men det är inget annat parti har gjort det.
Mm.
Utan de har inte tagit den frågan utan kört på det. Kan vi inte bara alla vara internationalister och människor?
Mm.
Och så kör gemene man sig och bara, jag köper inte det här riktigt.
Mm.
Och då tror jag man har haft ett narrativ. Som jag tror att i vår jakt på att bli världens modernaste land. Där vi tänker att vi inte, identitet är ingen, vi är liksom för intellektuella och högteknologiska för att bry sig om sånt där tribal, stamtänkande. Och då tror jag, har det kommit ett parti som säger, vänta men här är viktiga frågor,
yeah.
Det där med gemenskap.
Just det.
Och sen tror jag också att många, inte att många röstar också på SD för att det är, man är emot något. Det behöver inte vara allt att man är för något. Det är ju en förklaring också till att, nu säger man ju ofta så här, ja men de kan göra, politikerna kan göra, deras SD-politiker kan göra lite vad de vill. Det påverkar ändå inte opinionen. Ja, men det är kanske för att de röstar inte på dem för att de har några idéer som man tilltalas av, utan mer kanske vad man är emot.
Ja,
men nu killgissar jag bara.
Ja, men det må ju säkert, jag tror det, och också jag tror att det finns en liknande rörelse i USA där många röstade på Trump för att de hatade Hillary.
Mm.
Så innerligt.
Mm.
Att de tyckte att han var på något sätt, ja men det gör mindre ont att rösta på honom.
Mm. Så det är det jag tänker, de andra partierna, de borde ju själva istället erbjuda ett narrativ. Folkhemmet var ju ett sånt liksom,
yeah.
Narrativ.
Just det.
Där folk skulle ha en plats och det var viktigt med gemenskap. Och för att vi är fortfarande människor, det kommer ju vara.
Mm.
Som vi har varit i årtusen år med våra behov.
Vad upplever han som svensk? Som ett svenskt vi och Sverige som vårt land? Mer än fotboll, idrott och mello kanske? Alltså var ligger det svenska viet förutom fotboll, idrott och mello?
För mig är det ju väldigt så förknippat med det offentliga. Alltså en relation till offentliga systemet. Nu kommer det jättetråkigt, Försäkringskassan, myndigheter, riksdag, regering, för att det är liksom det är medborgerlig typ identitet. Men sen tror jag att sen är ju människor inte vi intellektualiserar, vi är inte rationella, utan vi rationaliserar sen efterhand, och då tror jag vi iklär en känsla av sommaren eller landet eller vad det nu var.
Hur svårt är det att genomföra större integrationsförändringar?
Det var en väldigt svår och stor fråga. Men vänta, men då kanske jag kan bara passa på att säga något om det där, kopplat till det. Jag är emot hela integrationsbegreppet. För att för mig är återigen så att det bygger på en felaktig tankefigur. För oftast pratar man om integration på individnivå. Lite som du också var inne på. Det är ge och ta. Men det är för mig, det är så socialisering funkar. Alltså oavsett om det är Navid som möter Jan. Eller om det är Jan som möter Olof. Det är så det, som hela, när ett barn växer upp. Så är det andra. Man testar, man utmanar, man provar, man ger, man tar och det. Tittar man på hela typ integrationspolitiken och tankesättet, där var ju tanken att det var inte invandrare och svenskar som skulle integreras, utan det var ju samhället, institutionerna, politiken, strukturerna som skulle integreras med sin befolkning. Och den innefattade folk som var både födda här och födda utanför. Så att integrationen skulle vara mellan typ samhället och befolkningen. Där skulle ett ge och ta. Och inte mellan individ. Nu tycker jag oftast pratar man på individnivå. Man pratar om är du integrerad? Och då blir det som om det är ett mått. Som du säger, ja, men jag kan ticka i de här så får jag vuxenpoäng eller integrationspoäng. Och det för mig leder också liksom lite tanken fel. Nu har jag inte direkt svar på frågan, men det är något om integration.
Hur jobbar Kesar för att skapa ett mer rustat samhälle för att hantera en samtid och möta en framtid som kännetecknas av förändring, komplexitet, osäkerhet och tvetydighet? Hur jobbar du?
Ja, men det är just det. För att försöka komplicera grejer. Som är, alltså hjälpa till att försöka hitta det nya språket och nytt sätt att se på fenomen. Och inte bara se på teoretiskt planet, ord, att göra det viktiga. Det, jag menar, det är så för oss människor. Vi, ord skapar ju bilder i oss. Bilder gör att vi handlar eller agerar på ett sätt. Och lite åt den så här, i lite min käppes just nu i alla fall, den kommer säkert ändras. Det är det att mycket av det problemet som, eller som vi håller på att krafsar i, det är just att vi inte har hittat bra beskrivningar. Våra gamla beskrivningar. Alltså det är som ett rum är möblerat. Och vi har fortfarande en bild av att det är möblerat. På det tidiga sättet så har vi ommöblerat. Och då går vi in i saker. Vi slår knät in i någon bord eller någon stol eller vad det är. Men eftersom vi är kvar det gamla möbleringen så kan inte vi riktigt förstå vad det som händer. Och då gör alla lite försök. Det är wokeism. Och någon säger nej, det här är det här, antirasism. Eller det är rasifierade, diskriminering, mångfald och så vidare. Så det är det jag tänker att jag, genom mitt eget sökande, för jag försöker ju också förstå, så jag tänker att jag kanske kan bidra med något som för samtalet lite annan riktning.
Mm. En större berättelse?
Ja, eller en annan typ.
Mm.
Alltså som är mer rätt. Som inte är som gott och ont, utan som är så här återigen funktionell. Så här, vi behöver ett pragmatiskt sätt. Det gamla sättet att beskriva med etniciteter och svenskar, pakistanier och så vidare. Det funkade för den gamla tiden. När det fortfarande gick att göra förenklingar som var... För den hjälpte oss att förstå världen och agera. Så jag är inte emot förenklingar alls, eller etiketter. Men det ska vara förenklingar som är funktionella, som hjälper oss att orientera och förstå och agera. Och just nu har vi liksom inte, vi saknar det.
Tack.
Tack själv.
Mm. Tack så mycket för att du var med i Hur kan vi? Jag ser fram emot fler böcker och fler berättelser från dig.
Mm. Ja, men tack själv.
Och välkommen tillbaka så snackar vi mer.